I Matteus kapitel 7 och vers 14 så berättar Jesus att den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Jesus talar om den smala vägen. Och det som jag skulle vilja studera med oss idag är just tanken om vad det innebär. Praktiskt. Vägen, den smala vägen, om vi tänker en väg, så är ju tanken att man ska vandra rakt fram på den här vägen, eller hur? Om man ska komma till ett mål. Gång på gång så finner vi i Bibeln hur Gud uppmanar sitt folk att hålla sig på vägen. Att vandra på vägen och att inte vika av ifrån den väg som Gud har kallat oss att vandra på. Femte Mosebok till exempel. Så finner vi där det står så här. Var noga med att göra vad Herren er Gud har befallt er. Vik inte av varken åt höger eller åt vänster. Den väg som Herren er Gud har befallt er att gå ska ni alltid följa så att ni får leva och det går väl för er och ni får ett långt liv i det land som ni ska ta i besittning. Men vilket land är det som vi ska ta i besittning som kristna? Jag tror det är inte det jordiska Kanaan, men det är det himmelska Kanaan vi ser fram emot. Det är den vägen som vi vill vandra på och för att kunna nå dit så behöver vi hålla oss på vägen. Inte vika av, vare sig till höger eller till vänster. Vet ni, en väg har två diken oftast, eller hur? Ett till höger och ett till vänster. Höger dike och vänster dike är inte samma sak. Det enda som de här två dikena har gemensamt är att inget av dem är på vägen, eller hur? Varför ger Gud den här befallningen gång på gång att vik inte av vare sig till höger eller till vänster? Jag tror han säger det för att han vet att i människans natur så finns det en benägenhet att gå till ytterligheter. Och faktum är att en författare uttrycker det på det här sättet att säga att det finns i den mänskliga naturen en tendens att rusa till och med från den ena ytterligheten till den andra. Hur många kan säga att det stämmer? Vi har ibland en sån tendens. Av att vi går inte bara från en ytterlighet mot en ytterlighet, men faktiskt från en ytterlighet till en annan. Så vissa personer kanske inte bara är i ett av dikerna. Men kanske man går från ena diket till det andra diket ibland. Gud ger den här befallningen om att vik inte av vare sig till höger eller till vänster. Utan vandra på den väg som Gud har kallat dig till att vandra på. Jag skulle vilja studera de här två dikerna lite djupare. Jag vill kalla dessa diken för kompromissardiket och kritikerdiket. Och om du vill kalla det höger eller vänster, det får du avgöra vilket som är vilket. Men jag skulle vilja studera det i två personer. Och det är två kungar i Israel. Den ena hette Ahab och den andra hette Jehu. Och vi ska börja med att titta på Ahab. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till första kungaboken kapitel 16. Vi ska se på Ahab. Första kungaboken 16, vers 29 till 33. Ahab, Omris son, blev kung över Israel i Juda kung, Asas 38:e regeringsår. Sedan regerade han i 22 år över Israel i Samaria, vers 30. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren, mer än någon av dem som hade varit före honom. Vers 31. Och som om det inte var nog för honom att leva i Jerobeam, Nebats sons synder, tog han också till hustru Isabel som var dotter till ett Baal, sidoniternas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra en asherapåle. Han gjorde mer för att väcka Herren Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungarna som hade varit före honom. Kung Ahab var en av de där onda kungarna i Israel. Men han var inte det för att han förnekade Guds existens eller hans makt, utan snarare för att han kompromissade med det som han visste var sant. Det står att han gifte sig med Isabel som var en avgudadyrkare. Och för länge sedan så hade Gud talat till Moses och gett väldigt tydlig undervisning om det här. Någonting som Ahab kände till. I 5 Mosebok 7, vers 3-4 så sa Moses till Israels folk: du ska inte ingå släktskap med dem. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. För de kommer då att leda dina söner bort från mig och tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er. Och han ska snabbt förgöra dig. Det var ganska tydligt språk som Moses hade talat till Israels folk på Guds befallning. Och det här kände Ahab till, men ni vet ju hur det är. Det här skrevs ju från Ahabs perspektiv, så hade det skrivits för 500 år sedan. Över 500 år sedan. Kunde någonting så gammalt, en så gammal bok, vara relevant för Ahab på Ahabs tid? Idag så levde vi ju i nya tider. Och visst, han hade exemplen utav Simson och Salomo, men kan det verkligen vara så farligt att gifta sig med en avgudadyrkare? Jag är ju stark i min tro, tänkte kanske Ahab. Jag har möjlighet att stå emot den påverkan, och kanske kommer till och med Isabel att tjäna Javé. Han tog första steget i kompromiss. Och det här visade sig att det var en hal nedförsbacke för honom. Det kanske gick det bra de första månaderna. Men vi läser sen om att det inte gick så bra till slut. I kapitel 21 och vers 25 så står det att det har aldrig funnits någon som Ahab som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när han och hans hustru Isabel äggade honom till det. Ahabs fru, jag kan tänka mig med lite fantasi om vad som faktiskt hände där i den familjen. Det visar sig att det var Isabel som var den som sa var skåpet skulle stå i det där hemmet i alla fall. Hon var en bestämd kvinna. Och säkert så pratade hon med Ahab: du, kär Ahab, jag är så less på det här landet. Israels land. Jag längtar hem till sidoniternas land. Åh, där så hade vi allt vi kunde drömma om. Vi hade våra balstatyer, vi hade våra asherapålor, vi hade allting som var så underbart. Åh, Ahab, jag kan inte tillbe i enlighet med min tro här i det här landet. Kan du inte bygga mig ett altare? Ahab visste ju vad Gud hade sagt om det här, och han var kanske lite ovillig, men efter lite tjat och övertalningsförmåga så gav han till slut med sig. Vad kan det vara för farligt med att sätta ett litet altare här? Det är väl okej. Ett altare till Baal. Låt henne göra det. Men det räckte inte med det. Hon ville ha en asherapåle också. Den här fertilitetssymbolen som den representerade. Nåja, det är bara en påle. Låt henne få sin påle. Och hon fortsatte. Vad ska jag vara när det regnar? Jag måste ha ett tempel också. Ahab måste ge efter igen. Okej, du ska få ett tempel också. Och han började, han kanske resonerade så att det kan ju vara bra på ett sätt att bygga ett tempel till Baal här i Israel. För då kan ju många Baalsdyrkare komma till Israel och kanske lär de känna den sanna guden. En bra evangelisationsmetod. Så han byggde sitt Baalstempel. Och det slutade inte där heller. Utan Isabel längtade säkert efter att vilja tillbe tillsammans. Söta, rara Ahab. Det skulle betyda så mycket för mig om du ville tillbe tillsammans med mig i det här templet. Ja, det är så otroliga fester som vi har där. Det är så härligt. Kan du inte göra det? Vad kan ett litet knäböj göra? Kanske Ahab tänkte. Och han var fast. Fast i kompromiss. Och det gick så långt att på Isabels uppmuntran så utrotades också Herrens profeter ur landet. Kompromiss leder till att man gör saker som man tidigare aldrig skulle kunna drömma om att göra. I Romarbrevet så läser vi uppmaningen: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Kompromissarna vandrar inte i mitten av den smala vägen, även om de ofta skryter med att göra det. Men de vandrar i mitten av en annan väg. Uppenbarelseboken 3 kallar dem för att vara ljumma. De är varken varma eller kalla. De har för mycket av världen för att vara lyckliga i kyrkan. De har för mycket av kyrka för att vara lycklig i världen. Även om den lyckan är väldigt begränsad. Jesus visar oss ifrån den här texten till exempel att vi ska inte anpassa oss efter den här världen. Jag skulle vilja att vi undersökte oss själva. Min poäng här är inte att måla ut något eller någon, utan att vi ska kunna dra lärdomar ifrån ordet för vår egen personliga vandring. Och ställ dig själv frågan: vilket dike lutar jag åt? För vi lutar alla åt ett eller annat dike. Det första karaktärsdraget för kompromisserna är att de älskar världen. Johannesbrevet 2:15 säger: älska inte världen och inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Men ska vi inte älska alla människor? Jo, visst ska vi älska människorna. Men inte det världsliga. Men de som lever i fara för det här diket älskar världens livsstil. De älskar dess mode, dess musik, dess underhållning, dess tankesätt och dess skämt, dess moraliska standard. De använder sina pengar på att dekorera sig själva, sina hus, på nöjen och underhållning, medan Guds verk lider. Kanske resonerar man ofta så att om man tar in lite av världen i kyrkan så ska man bli än mer effektivare att kunna nå ut till världen. Och visst måste vi ha kontakt med världen, men vi ska inte låta det världsliga komma in i kyrkan. För då leder det snabbt utför. Det andra kännetecknet för kompromissarna är att de sätter mänskligt förnuft högre än Guds ord. I Ordspråksboken 3:5-6-7 så står det så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Håll dig inte själv för vis. Frukta Herren och fly det onda. Vissa människor tänker att de kan gå med på att vissa delar av Bibeln är inspirerade av Gud och är sanna. Men andra delar som inte stämmer överens med deras övertygelse, det är människornas egna åsikter som skrev Bibeln. Så kanske man tänker att jo, vissa delar, det där om korset och om Jesus, det är nog sant. Medan det här om skapelsen eller de här om floden, de bitarna är bara Moses egna idéer om vad han trodde på den tiden. Och på det här sättet så sätter man egentligen mänskligt förnuft över Bibeln. För vad är det som avgör i så fall vilket som är inspirerat och vilket som inte är inspirerat? Ja, om jag läser någonting jag tycker, det där tycker jag inte om, det där måste inte vara inspirerat. Och så läser jag något annat som jag tycker, det där tycker jag om, det måste vara inspirerat. Men du kanske har en helt annan åsikt, att jag tycker om det här istället, och inte det där som du tyckte om. Så hur ska vi då kunna avgöra vad som är inspirerat och vad som inte är det? Det är omöjligt. Det är bara godtyckligt. Antingen så är hela skriften inspirerad av Gud, eller så är ingen del av den inspirerad av Gud. Vi kan inte direkt sitta och dissekera den och säga de här delarna som jag tycker om, de är bra, medan de här är inte det. De bara är mänskliga åsikter. Vi ska inte hålla oss själva för visa. Vi kanske tycker att ja, men vi har ju vetenskapsmän som har sagt si och så. Men jag tror att all sann kunskap börjar med Herrens fruktan. Guds fruktan. Det fanns ett sånt, det var standard inom svensk utbildning för bara 50 år sedan, men även längre tillbaka. En lång tradition. Och att man sa att Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Och det står i Ordspråksboken. Det står till och med på vissa akademiska centrum här i stan, har jag sett det. För vem är det, om vi tror på att det finns en Gud, om det existerar en Gud, då är han allvetande, eller hur? Om han och all sann kunskap måste i så fall komma från honom. Jag menar, jag tror inte att någon av oss här skulle kunna i så fall sitta och tänka ut någonting att det här tänkte inte Gud på. Nej, jag tror inte att någon av oss kan vara visare än Gud i så fall, utan om Gud har sagt någonting så kan vi lita på att det är sant. Att det är mer trovärdigt. Det är en högre auktoritet än till och med mänskliga vetenskapsmän, oavsett hur uppriktiga de än är. För människor kan göra fel, men Guds ord kan inte göra fel. Så det är nummer 2, att sätta mänskligt förnuft över Guds ord. Nummer 3 finner vi i Ahab, att kompromissare ofta hatar eller i alla fall anklagar alla som talar emot synd. Det var en man som talade emot Ahabs kompromiss, och det var någon som vet om hans namn? Elia. Helt rätt. Profeten Elia. Och det var han som hade den här kraftmätningen med Baalsprofeterna. Och när han träffar Ahab så säger Ahabs här till Elia: är du här, du som drar olycka över Israel? Det var så att det hade inte regnat på 3,5 år. Och Ahab hade blivit varnad. Han sa att det var för att de hade vänt sig till avgudar. Elia hade sagt att eftersom Ahab och de andra har vänt sig och tillbett avgudar så skulle det inte regna på 3,5 år. Men Ahab tyckte att det var Elia som var orsaken till att det inte hade regnat. Och han blev anklagad för det. Han blev hatad av hela nationen på grund av att han hade talat emot Ahab. Elias svarade, det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Vid ett annat tillfälle så pratade Ahab med en annan kung, kungen i Juda. Och han heter Josafat. Och det står att Josafat sa, det finns det inte här någon Herrens profet som vi kan fråga genom honom? Och Israels kung svarade Josafat, här finns ännu en man, Mika, Gimlas son, det var en annan profet. Genom honom kan vi fråga Herren, men jag hatar honom, säger han, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka. Ja, vem skyllde Ahab på för de här fördömanden som han fick? Han tog inte åt sig, utan han sa det är den här budbärarens fel. Han hatade honom för att han pratade emot synd. Och vet ni, idag så är det väldigt opopulärt också att kalla synden vid sitt rätta namn. Bland de mest hatade grupperna i världen är människor som vågar prata om den bibliska bilden av äktenskapet. Och det är någonting som är otroligt opopulärt, speciellt i vårt land. Och du kan utsättas för svåra hatbrott om du står upp och säger att det är en synd att till exempel två personer av samma kön ingår en sexuell relation med varandra, vilket Bibeln tydligt lyfter fram. Men det här skapar otroligt hat runt om i vårt samhälle om man säger sådant. Precis som det gjorde på Elias tid. En författare uttrycker det så här: den som troget predikar Guds ord och därigenom fördömer synden ådrar sig ofta människors hat. När de är ovilliga att utstå den smärta och uppoffring som är nödvändig förbättring, motsätter de sig Herrens tjänare och säger att dennes tillrättavisning är obehövliga och stränga. De förklarar liksom Kora att felet inte ligger hos folket utan att det är den som tillrättavisar som förorsakar all deras olycka. Och sedan de avundsjuka och missnöjda stillat sitt samvete med detta bedrägeri sprider de oenighet i församlingen och hindrar dem som önskar att bygga upp den. Vi är kallade till att älska alla människor. Men vi måste kunna hata synden och säga, kalla den vid sitt rätta namn. Så det här är kompromisserna. Vad blir slutet för kompromisserna? Ja, Bibeln talar om en stor kris som kommer att äga rum. Där man inte kommer kunna köpa eller sälja förutom om man tar emot vilddjurets märke. Och där kommer alla som har kompromissat att också ge efter för världsliga påtryckningar. Testimonies for the Church, då står det så här, tiden är inte långt borta då varje individ ska testas. Vilddjurets märke kommer att tvingas på oss. De som steg för steg har gett efter för världsliga krav och anpassat sig till världens seder kommer inte att finna det svårt att ge efter för de rådande statsmakterna. Hellre än att utsätta sig själv för åtlöje, hån, fängelse, hot och döden. Vid denna tid kommer guldet att skiljas från slagget. De kommer att lämna församlingen när den här krisen uppstår. Men det är först då som guldet skiljs ifrån slagget. Och låt det sjunka in lite grann. För det leder mig till nästa dike, om du så vill. Kritikerna. Låt oss titta på Jehu. Det finns en annan tendens att med våld vilja rena församlingen i förtid. Och Jehu visade prov på den här andan. Jehu hade blivit smord till kung i Israel utav Elia. Och han fick i uppdrag utav Gud att utrota Baalstyrkan ur Israel. Men det var ett bra uppdrag. Har ni hört uttrycket ibland att man far fram som ett Jehu? Hur många har hört det? Det kommer ifrån den här kungen, det uttrycket. För han körde hårt. Och vi ska se på det snart här. Andra kungaboken, kapitel 9. Vi ska börja vers 14. Jehu, son till Josafat, son till Nimshi, anstiftade en sammansvärjning mot Joram. Joram var Ahabs son. Joram hade legat med hela Israel vid Ramot i Gilead för att försvara det mot kung Hazael av Aram. Vers 19, så vad som händer är att han gör ett uppror, han gör en sammansvärjning. Så fort han blir smord till kung så börjar han den här sammansvärjningen och han går direkt till verket för att utrota alla Baalstyrkare. Vers 19 så står det så här. Då kommer han och rider mot staden där kungen sitter. Och de skickar ut ryttare för att fråga, vad är det som händer? Och sändebudet kommer inte tillbaka. Och då sänder han en annan ryttare. När han hade hunnit fram, står det, sa han, kungen frågade, är allt bra? Jehu svarade, vad har du med det att göra? Vänd om och följ efter mig. Väktaren meddelade på nytt. Han har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. Och de kör som Jehu, Nimshis son, för han kör som en galning, står det. Han kör som en galning. Han körde med folk, och han kör som en galning. Och han har efterföljare idag. Tyvärr. Vers 22 så står det, när Joram fick se Jehu, sa han, är allt bra, Jehu? Han svarade, hur skulle det kunna vara det så länge din mor Isabels avgudaväsen och hennes många trolldomskonster finns kvar? Och det han gör är att han dödar kungen. Och han nöjer sig inte med att döda kungen. Men han, i kapitel 10, vers 16 och 17, så läser vi vad som händer sen. Han träffar en annan person där och säger till honom, följ med mig och se min stora iver för Herren. Hade Jehu iver för Herren? Det hade han. Hade han. Han var stolt över det. Han sa, kom och se min iver för Herren. Och så körde man iväg med honom i hans vagn. Här har vi honom igen, körandes runt i sin vagn. Vers 17, när han kom till Samaria dödade han alla som var kvar av Ahabs hus i Samaria tills han hade utrotat dem enligt ett ord som Herren hade talat till Elia. Okej, han hade fått i uppdrag att utplåna Baalstyrkan och det gjorde han. Han utförde Guds uppdrag. Men fråga, gjorde han det på Guds sätt? Gjorde han det på Guds sätt? Jag tror inte det. Jag förväntar inte att se Jehu i himlen. Jehu hade sannoliken iver för Guds verk. Och i sig var det kanske inget fel med det. Jag tror att vi borde ha iver för Guds verk. Hur många tror att vi borde ha iver för Guds verk? Jag tror att det är en otroligt bra sak. Men om det inte finns kärlek, så är iven till ingen nytta. Han saknade kärlek i sitt sätt att handla. Första Korinthierbrevet 13:3 säger, om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting, säger han. Iver är inte tillräckligt. Kärlek är den enda kraften som kan föra någon människa till omvändelse och lydnad. Och det är någonting som Jehus efterföljare behöver lära sig. Vi kan kalla dem för kritikerna. Nummer ett kännetecknet för kritikerna är att de inte respekterar eller underordnar sig kyrkans ledning. Ta och jämför Jehus reaktion med kung Davids reaktion. De båda männen hade väldigt stora likheter. Båda blev smorda till kung på grund av att den tidigare kungen hade avfallit ifrån Gud och gjort det som var ont i Guds ögon. Jehu, han, så fort han blir smord så anstiftar han en sammansvärjning och han drar ut och han dödar och slår alla som står i hans väg. Men hur gör David? Hur gjorde David? Gick han ut och dödade Saul direkt? Det gjorde han inte. Utan vad han gjorde var att han väntade på Guds timing. Han sa, om Gud har smort mig till kung så kommer han att kunna avsätta Saul när hans tid är inne. Och han fick till och med gömma sig, för Saul var inte en god kung. Han jagade efter och förföljde David. David fick springa runt som ett djur i grottor i vildmarken. Och Saul jagade efter honom på grund av hans avundsjuka. Men, och David hade flera tillfällen att döda Saul. Vid ett tillfälle så stod han där. Han hade Sauls, alla låg och sov i Sauls läger. Och David och hans män hade krypit fram och stod precis där vid Saul. Och Sauls spjut stod vid sidan av honom. Han kunde bara ha spetsat honom direkt. Och Davids män sa till honom att nu har Herren gett honom i din hand. Gör det här. Döda honom. Men David sa att Herren förbjuder att jag skulle räcka ut min hand och döda Guds morde. Låt Gud ta hans liv om han så vill. Men jag ska inte göra det. Och vilken inställning till ledarskap David hade om man jämför med Jehus anda. Det är en värdefull princip. Ibland så får jag ett nyhetsbrev från olika grupper som har kritik som huvudsyfte. Fokus är att lyfta fram ledares avfall inom kyrkan, och det här gör den här personen och det här gör den här personen och alla deras brister. Det är lite grann som en modern eller en andlig skvallertidning. Har ni hört om skvallertidningar i pressen? Nu har den här personen gjort så där och så där. Och det finns tyvärr förandligat inom kyrkan också. Man lyfter fram all kritik. Det här har den här personen gjort och det här har den här personen gjort. Och på vilket sätt reflekterar det Davids anda? Jag tror inte att det gör det, utan snarare Jehus anda. Ni vet, min fru, hon vet om många av mina fel och brister. Men jag är tacksam för att hon inte går och skriver massa brev och skickar ut det till alla er. För att hon älskar mig. Och ja, det är sant att kyrkan har problem. Men att sprida ut det och undergräva den här respekten för ledarskapet är någonting som verkligen inte gynnar Guds verk på något sätt. Om vi anklagar Kristi brud så får vi med mannen att göra också. Om någon skulle anklaga min fru, skriva massa sådana här brev om min fru, då skulle jag inte se med goda ögon på den personen. Och hur ser då Jesus på oss ifall vi sprider ut en massa ont rykte om hans brud? Vittnesbörd för församlingen säger så här: det är knappast möjligt för människan att tillfoga Gud en större förolämpning än att förakta och förkasta de verktyg som man har utvalt till att leda henne. Det är en förolämpning mot Gud själv. Så, det här är ett dike. Det är inte på den smala vägen. Nummer två, För kritikerna är att de söker fel, de föraktar eller straffar syndare. Det var det Jehu gjorde. Han red runt där och han skulle hitta alla. Ja, du, han skulle säga sanningens ord till dessa personer. Och han dödade dem så fort han kunde. Ellen White säger så här, att människor har svårt att lära sig läxan. Att den anda som Jehu uppvisade aldrig kommer att binda samman hjärtan. Det är inte säkert för oss att förena våra intressen med en Jehu-religion. Gud har inte gett någon av sina tjänare uppgiften att straffa dem som inte lyssnar till varningar och till rättavisningar. När den helige ande bor i hjärtat kommer den att leda människan till att inse sina egna karaktärsbrister, att ha medlidande med andras svaghet och förlåta så som han själv skulle vilja bli förlåten. I Kolosserbrevet så står det så här: ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Det finns någonting som är viktigare än att ha rätt. Vad är det? Ja, det är att ha rätt på rätt sätt. Amen. Det räcker inte bara med att säga sanningens ord. Men vi behöver också säga det på ett vänligt och på ett bra sätt. På ett vinnande sätt. Om vi verkligen önskar att människor ska komma till Jesus, så ska vi inte skrämma bort dem genom att säga, att tala sanningen på ett sådant sätt att det väcker anstöt i onödan. Sanningen bör föras fram med vänlighet, med en innerlig kärlek om att leda människor till Kristus. För poängen är inte att vi bara ska lyfta fram fel och brister hos människor, men vi ska leda dem till han som kan förlåta. Han som kan ge oss kärleken tillbaka igen i våra hjärtan. Det finns ingen mening med en verksamhet som bara försöker att peka ut synd. Visst, vi måste kalla synden vid dess rätta namn, men vi måste också älska syndaren. För att leda den här personen till en frälsande relation med Kristus. Och därför måste sanningen alltid sägas i kärlek. Och det kan vara svårt ibland, speciellt när man vet att man har rätt. Man kan vara lite ödmjuk när man är lite osäker, eller hur? Men när man vet att man har rätt, när man är 100% säker på vad Bibeln säger det här, då kan det vara svårare att vara ödmjuk och vänlig. Men det är någonting som vi behöver använda oss. Eller behöver ha om vi vill reflektera Kristus natur. Sista kännetecknet. De silar mygg och sväljer kameler. Några som hade Jehus religion, det var fariseerna på Jesus tid. Och Jesus sa till dem: ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen: rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Silar mygg och sväljer kameler, vad betyder det här? Jo, de fokuserar på små saker och visar att det här är jätteviktigt. Och så missar de stora, viktiga bitarna istället. Finns det vissa saker som är viktigare än andra enligt Jesus? Finns det vissa bitar i lagen som är viktigare än andra? Det gör det, eller hur? Det finns vissa saker som är mindre viktiga än andra. Och om vi gör mindre viktiga saker, eller kanske till och med relativt obetydliga saker, till testande sanningar, då begår vi samma misstag. Hur ska vi kunna undvika det här? Jag träffade person en gång som sa till mig att eller berättade för hela församlingen att det är så att om du, eller han hade fått för sig att svamp och bröd, det var ont att äta. Så han sa, den person som äter bröd och svamp, det är ungefär som att dricka alkohol, sa han. Och det är andra, och det är ännu värre. Och den som gör det kommer inte att komma till himlen. Okej, det var ganska extrema åsikter. Men han hade tagit en liten sak som inte ens står om i Bibeln, som överhuvudtaget är felaktig. Och han hade förstorat den här saken till den testande sanningen som alla behöver ta emot om de ska bli frälsta. Och det här är villfarelse, fanatism. Andra människor går kanske inte lika riktigt så långt, men man kanske säger att ja, det här med äta sunt, det är den avgörande sanningen i som tar över allt annat. Och visst är det bra att äta sunt, jag tror på det. Jag är själv helvegetarian och jag tror att vi gör jättebra till att vara det. Bibeln lyfter fram att det faktiskt är den bästa kosten. Men Bibeln gör inte, eller okej, vissa köttet står det i Bibeln att man inte får äta. Men vissa står det ändå att man får det. Och Bibeln gör inte det till en testfråga, en frälsningsfråga, just den biten. Jag tror att ju mer sjukdomar som kommer in bland djuren, desto mindre sunt för oss är det att äta det. Men att göra det till en frälsningsfråga är att ta en liten detalj ifrån Bibeln och förstora upp det till den testande sanningen. Och då får vi akta oss för att hamna i det diket. Andra personer som jag träffat med, de bråkar om man ska ha en julgran eller inte i kyrkan. Och det här är den stora testande sanningen, att det är hedniskt, det ska vi inte göra. Och man gör en stor grej utav det. En annan person som jag pratade med sa att det som är den viktigaste sanningen i Bibeln är vad det dagliga offret i Daniel 8 betyder. Om du inte tar emot det så kommer du att gå förlorad. Sådana här saker gör människor idag. Och det är ett kännetecken för kritikerna. Jag skulle också vilja säga att det finns andra saker som diskuteras som bara splittrar församlingen. Och som vi inte behöver lyfta fram, som inte har en stor påverkan enligt skriften. Satan kommer att arbeta för att förvränga allt i våra ögon och göra en höna av en fjäder. Vår blick behöver stadigt vara fäst på Jesus. Så hur ska vi kunna undvika det här? Jo, vi måste ha blicken fäst på Jesus. Det är det budskapet som jag vill lyfta fram. Vad blir slutet för kritikerna? Alla som önskar att dra bort från kroppen kommer att få möjlighet till det. Något kommer att uppstå för att pröva varenda en. Den stora sållningstiden är precis framför oss. De avundsjuka och klandersjuka, de som söker efter fel, kommer att skakas ut. Vet ni, det finns två vägar ut ur kyrkan. Kompromissens väg, men också kritikens väg. Därför behöver vi vara på den smala vägen. Vika av varken till höger eller till vänster. Och vi behöver ha vår blick fäst på Kristus som vi läste i den här texten. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på stigen där din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av åt höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. Kristus var den fullkomligt balanserade personen. Han var varken farisé eller sadduce. Han kompromissar inte som Judas. Han hugg inte av öron som Petrus. Han var fullkomligt balanserad. Han kompromissade inte med sanningen. Men han talade alltid sanningen i kärlek. Och han är vårt exempel. Så om vi någon gång undrar, Var går gränsen? Var hamnar jag, det här diket eller det här diket? Låt oss kanske inte fokusera så mycket på dikerna, men låt oss fokusera på Kristus. Låt oss titta på vad skulle Jesus gjort här. Och så håller vi oss till honom och till det som han gör. Och då kommer resten att falla på plats. Då kan vi göra anspråk på löftet i Jesaja 30:21. Vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord bakom dig. Här är vägen, gå på den. Gud har lovat sitt folk att vi behöver inte vika av i något av dikerna. Om vi är öppna för Guds andes röst. Då kommer vi inte att kompromissa som Ahab och inte kritisera som Jehu. Och den fråga som jag vill ställa till dig idag är om du är villig att fästa din blick på Kristus. Är du villig att med den kraft som Gud ger och den nåd som han ger undvika att vika av till kritikers sidan som Jehu eller till kompromissar sidan som Ahab och istället fokusera på Kristus och hans kärlek? Är det din önskan att göra det? I så fall så vill jag be dig att stå upp tillsammans med mig i det att vi sjunger avslutningssången som heter Fäst dina ögon på Jesus. Och den handlar just om det, att fokusera på Kristus. Så om det är din önskan att jag vill göra det, jag vill fästa min blick på Kristus. Så låt oss stå upp i så fall och visa det för honom.